Det är tisdagen den 30 november och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Idag pratar alla om vår nya regering, men inte vi för ovanlighets skull. Det finns ju faktiskt frågor som är viktigare än det dagspolitiska, viktigare än den ofta upphåsade striden mellan budgetar och statsministerkandidater, mellan vilka skillnaderna till syvende och sist är ganska så marginella. Det finns frågor som kan vara livsavgörande på ett helt annat sätt än tillkomsten eller avsaknaden av ett nytt jobbskatteavdrag. Och idag ska vi prata om just en sådan. Ämnet för dagen är Ur döden liv, en bok om organdonation som gavs ut på Natur och kultur för några månader sedan. Och med mig har jag bokens författare Lisa Kirsebom som är naturvetare och vetenskapsjournalist. Hej Lisa!
Hej, vad roligt att få vara här.
Ja, trevligt att ha dig här. Vi går väl i vanlig ordning rakt på de stora och svåra frågorna. Organdonation, det kan ju kanske vid en första anblick kännas som ett lite kallt och kliniskt ämne, men kall och klinisk kan man sannoliken inte beskylla din bok för att vara. Om något så är den, som undertiteln Ur döden liv antyder, hoppingivande och framåtsyftande. Varför valde du att skriva en bok om just organdonation?
Jo, den idén dök upp för att min egen man blev sjuk. Min man har en sjukdom som kallas för PSC, primär skleroserande kolangit. Det hade han haft i ett antal år i levern. Och en dag så fick vi beskedet att den hade utvecklats så illa att han hade fått skrumplever. Och det skulle han inte kunna överleva om han inte en dag fick en genomgående levertransplantation. Och i den här processen, för det tog många år innan det faktiskt behövdes en levertransplantation och många år innan detta blev verklighet, men tankarna började väckas på hur fungerar det här, och det började gå upp för mig att fastän svenskar är ett väldigt donationspositivt folk så är vi inte så bra på organdonationer i Sverige. Det står många hundra människor i kö för en transplantation och organen tryter. Och vilken vetenskapsjournalist som helst hade väl tyckt att det här var ett intressant ämne. Men jag insåg att jag hade en ovanlig position att skriva om det här. För jag kunde skriva både som just vetenskapsjournalist och skriva om vår personliga upplevelse också.
Det får man ju säga, det ger boken en lite extra dimension. De här betraktelserna från eran vardag, det ger en väldig mänsklighet åt ett ämne som, ja, som jag sa, som många kanske uppfattar som lite kallt. Och det är obehagligt att prata om sånt som har med döden att göra. Om vi ska ta en snabb blick då på den blickfångande fråga du ställer dig i bokens baksidestext, som du tar upp lite här innan vi benar lite mer i den i detalj. Varför är vi inte bättre på organdonation och transplantation i Sverige?
Ja, det är en bra fråga, och det märkliga är att svaret ligger någonstans i för att vi inte är tillräckligt uppstyrda kring den här frågan. För att vi inte har tillräckligt tydliga lagar och regler och tillräckligt noga organiserad vård kring det här. Det låter ju ganska överraskande för att vara Sverige faktiskt, kan man tycka.
Vi har väl en självbild kanske av att här är det ordning minsann här uppe i Skandinavien. För att du kan ju kanske nämna för lyssnarna vilket land som är bäst på det här. Det tror nog inte alla.
Nej, men absolut bäst i världen är Spanien, som genomför mer än dubbelt så många organdonationer sett till befolkningens storlek som vi gör. Och andra länder som ligger högt är till exempel Rumänien. Och det känns ju också kanske lite otippat. Och förklaringen till det ligger i just det här det systematiska arbetet faktiskt. Och det här är verkar vara väldigt okänt i samhället idag, att det är mycket det som behöver åtgärdas, att det behöver bli ordning liksom.
Varför saknar, alltså vi som har en bild av oss själva som så välordnade och organiserade, har du i arbetet med din bok klurat ut någonting om varför den ordningen saknas här?
I någon mån. Alltså jag tror faktiskt att det i viss mån handlar om det här som du sa, att det är lite svårt. Och du sa väl att det är lite jobbigt att prata om döden. Och det kan man tänka att ja, men det är det väl inte rimligen inom vården. Men ja, ibland är det faktiskt till och med inom vården svårt att prata om döden. Då är det så att med organdonationer så... De är extremt ovanliga, ska vi till att börja med slå fast. Och det är de överallt. Även i Spanien är det här en ovanlig händelse. Så på intensivvårdsavdelningarna, vilket är den plats där alla organdonatorer blir donatorer så att säga. Det är intensivvården som hanterar det här. Så är det här ovanligt. Och man behöver därmed vara väldigt uppmärksam på när det händer. Och sen behöver man veta vad man ska göra och göra precis rätt. Och det är ju ganska svårt om det då som sagt är ovanligt. Man får liksom inte tillfälle att träna på vare sig de medicinskt komplexa sakerna eller de känslomässigt komplexa sakerna.
Och du nämner det där med att det kan vara svårt att prata om döden och vad som händer när vi dör även i vården. Och tror du att det är en sak man skulle kunna ändra på? Alltså, något som slår mig som det kanske det starkaste budskapet i boken, det är just det här hur positiv organdonationen faktiskt kan vara. Du citerar ju en donationsansvarig sjuksköterska som säger så här, att många har trott att vi lägger sten på börda genom att komma med donationsfrågan mitt i familjens kris. Så är det inte. Vi kommer snarare med ett ljus i mörkret, och det är vår förbannade skyldighet att göra det. Organdonation är en varm process. Det här tyckte jag var ett väldigt starkt citat, och är det någonting, känner du likadant? Eller?
Ja, det gör jag. För att jag tyckte det har varit otroligt speciellt och givande att träffa de människor som arbetar med just organdonationer. För det finns en del personal inom svensk intensivvård som är specialtränade på det här och specialengagerade i det här. Och de är ju alltid, det är en otroligt mänsklig process liksom. Det är så himla viktigt hur samtalet genomförs med de anhöriga, hur man förhåller sig till liksom hela frågan. Och det finns, jag hörde mängder av exempel på hur väldigt respektfullt och andäktigt det här genomfördes, kan man säga. Att man verkligen såg det som att man var inne i en process där man också gjorde det möjligt för den avlidna att få donera sina organ vidare efter döden. För det här görs ju bara om den avlidna vill donera efter döden. Och väldigt många av oss vill det. Så man ser det som en handling av respekt gentemot den avlidna. Så de som är insatta i det och har vana vid det, de tenderar att tänka på det på det här viset. Men de som aldrig har nuddat vid frågan tenderar nog snarare att vara oroliga för att det just ska kännas obehagligt och att det ska kännas, som sagt, som att man till exempel belastar familjen ytterligare när man pratar om organdonation.
Och det här kommer då i vägen för att donationer faktiskt blir av, för att läkare undviker att ställa frågan?
Ja, det gör det faktiskt. Det kommer i praktiken i vägen, därför att det förekommer fortfarande att man på grund av osäkerhet om vem som kan bli donator, obenägenhet att ta kontakt med den här specialpersonalen, obenägenhet att tillsätta den specialpersonalen, bara hälften av Sveriges intensivvårdskliniker har sån här personal med den här specialkompetensen, fast det är tänkt att alla ska ha det. Så flera av de här sakerna samverkar till att det blir färre organdonationer än det kunde ha blivit. Och då är det som om man liksom har tappat bort inom intensivvården att ja, men det räddar ju liv. Varje organdonation som blir av, varje gång någon kan bli organdonator, så i snitt så kan man rädda och omhänderta 4 organ från en avliden person. I Sverige är det i snitt 4 organ. Det kan vara så mycket som 8 som går vidare till andra människor och räddar livet på dem, fast på ett annat sjukhus i allmänhet. Och det verkar faktiskt som att det uppstår lite av ett liksom tankemässigt och känslomässigt glapp där, som gör att frågan känns kanske jobbig, men också kanske inte riktigt lika angelägen, därför att den patienten som ska få organet, den vars liv räddas, den är ju inte precis där. Den ligger inte i en sjukhussäng där.
Nej, nej. Och det blir svårt då för ansvarig personal att motivera att lägga resurser.
Precis. Många upplever det som, verkar uppleva det som svårt, vilket ju egentligen är helt orimligt. Därför att då är det ju, det är ju som om tanken då stannar vid att men ska vi hålla på här och ta hand om den här personen som är på just ska till att avlida eller har avlidit? Ska vi liksom lägga en massa resurser på den? Ja, men det är ju för att resurserna kommer de där 4 eller 8 andra människorna till godo. Man måste ju liksom vidga det till att det är faktiskt det handlar om. Det handlar ju om att man i förlängningen ska få transplantationer att bli av. Och det är som att man inte ser det tillräckligt tydligt. För det är riktigt att det blir en resursfråga ibland också.
Mm. Och är det då någonting man har lyckats hantera exempelvis i Spanien? Att det finns en större medvetenhet där? Eller hur har man löst den?
Mm. Ja, men det är så det har beskrivits för mig. Jag åkte till Spanien och träffade dels personer på ett sjukhus som arbetar med det här och dels chefen för den spanska transplantationsorganisationen, vilket i praktiken också betyder, även om det inte hörs på namnet, att de har ett slags övergripande ansvar för att donationsverksamhet fungerar ute i landet också. Jag fick det väldigt tydligt beskrivet för mig att det handlar om ett långsiktigt arbete där de har fått intensivvården djupt involverad i det här och sett till att varje sjukhus som kan genomföra organdonationer har personal som har specialkompetens, sprider kunskapen bland sina kollegor, håller koll på frågan kunskapsmässigt och liksom uppmärksamhetsmässigt, att vi måste vara observanta på att i det här och det här och det här läget kan kanske en organdonation bli möjlig. Då ska vi höra oss för med familjen, för det är i allmänhet så det blir då, om den här personen kunde tänkas vilja donera sina organ. Och om svaret är ja, så går man vidare och genomför en organdonation om så är möjligt.
Mm. Så det handlar alltså om att i högre grad se till att alla situationer som skulle kunna leda till organdonation faktiskt gör det.
Precis, att man utforskar den möjligheten. Och det är viktigt att understryka att det är ingenting som i sig liksom ligger i vägen för att ge god vård till patienten som patient. I själva verket tvärtom. Det finns ju också en person i min bok som har forskat på det här och arbetat med det här som säger att, som liksom på skämt men på allvar säger att hon för egen del önskar att om hon kom in i mycket dåligt skick till en intensivvårdsavdelning så hoppas hon att de ska ha organdonation i åtanke, därför att då vet hon att då måste man ges helt perfekt vård. Det är liksom inte så att man slarvar med i de fallen, utan man ger liksom samma intensivvård men undersöker vissa faktorer, undersöker till exempel om viljan är positiv för att veta hur man ska gå vidare sen. Men det är inte så att man vårdar sämre, verkligen inte.
Nej, för att man kan väl tänka att det är en sån här känslomässig farhåga som dyker upp, att vi skulle förvandlas till någon slags mänskliga reservdelsbilar, om man säger, och att reaktionen då blir att wow, här kom det en som vi kan plocka schyssta organ.
Den kan vi ha till något. Ja, exakt. Alltså det där är ju en gammal, en liksom galen, men på sitt sätt begriplig gammal tanke som lever kvar hos många, men det är inte så det i praktiken fungerar, utan vad man gör när man liksom förbereder för en organdonation, det är i praktiken i hög grad att man fortsätter intensivvårda verkligen hela vägen in i det sista och förbi det sista också. Skillnaden är ofta i praktiken att om en person inte ska bli organdonator, när man då avbryter all vård som liksom tar hand om kroppen och snarare och övergår till att helt och hållet ge vad som kallas för palliativ vård, lindrande vård i döendet. I det skedet så fortsätter man att ge, så ger man lindring, men den lindring som behövs, men man fortsätter att hålla liksom kroppen i skick helt enkelt under det att en organdonator avlider. Så man måste liksom fortsätta att omsorgsfullt vårda samtidigt som döden inträder. Och när en person som ska bli organdonator faktiskt avlider, då fortsätter man också att ge kroppen vård. Det här kallas för organbevarande vård eller organbevarande behandling. För det handlar om att organen kan inte vara utan syre och näring. Så man kan liksom inte bara lägga ner och låta kroppen dö utan någon hjälp eller någon stöttning för organen. För då blir de förstörda och det går fort.
Om jag tolkar dig och boken rätt, ett av de stora hindren är liksom organisatoriskt. Folk i vården vet kanske inte var de ska vända sig, var resurserna finns för att få till stånd en donation. Personal som ställs inför att ställa frågan kanske inte är tillräckligt förberedd på det och så vidare. Finns det några andra som du ser det viktiga praktiska hinder för donation och transplantation som man skulle kunna undanröja i Sverige idag?
Ja, för att det ska bli så här välstrukturerat och för att vårdpersonalen ska känna sig så trygg som den behöver känna sig i att arbeta med den här frågan. Så dels var det som sagt det här med att med kunnig personal med specialkompetens, eftersom alla kan kanske inte riktigt ha specialkompetens i en fråga som på vissa ställen faktiskt bara blir aktuell vartannat år eller så. För så sällan kan det vara. Specialkompetent personal som kan stötta de övriga. Tillräckliga resurser för att man inte ska behöva göra den här avvägningen. Ska vi verkligen hålla på och vårda på det här viset när det är någon annan som kan komma in och behöva intensivvård? Det är två frågor. Och en är att ha helt klara lagar och regler för hur man får och ska vårda i det här läget. Och det är det på väg att komma ny lagstiftning kring. Och det har varit efterfrågat i många år av vården. Så det har verkligen dragit ut på tiden men är äntligen på väg. Efter två statliga utredningar som båda har rekommenderat detta och efter en lång process med ett lagförslag som lades förra hösten och så sen drogs tillbaka i precis sista minuten för ett förtydligande. Och nu ligger ett nytt lagförslag på bordet som är ute på remiss nu fram till årsskiftet.
Det lagförslaget handlar då om just den typen av underlättande som du tar upp här.
Det handlar om flera saker, men en viktig, väldigt central fråga är den så kallade organbevarande behandlingen. Under en specifik del av den här processen, om man ska vara lite teknisk, så handlar det om vad får och ska man göra från det som inom vården kallas för brytpunkten. Det betyder när den medicinska personalen avgör att nu vi kan inte rädda den här patienten. Det här kommer inte att gå. Och det finns väldigt tydliga liksom, protokoll för hur man gör det. Att man gör bedömningen att det är ingen mening att fortsätta vårda, att fortsätta ge vårdande, behandlande insatser liksom, för att patienten kommer att avlida. Från den punkten och fram till att patienten faktiskt avlider har det varit något av en gråzon vad personalen kan och får göra. Och om den här som är på väg att avlida, om den människan ska kunna bli organdonator, då måste personalen göra någonting i den här, det här liksom tidsspannet emellan. Man kan inte göra inget, för som jag sa, gör man inget, låter man bara saken bero, så kommer personen då att avlida. Men det gör den oavsett, men den kommer att avlida på ett sätt så att organen tar skada och då inte kan tas om hand och användas för en transplantation. Så det här är en central del i den nya föreslagna lagstiftningen, att det ska bli tydligt vad personalen kan och får göra mellan den så kallade brytpunkten när hoppet är ute för patienten och själva dödsögonblicket.
För den här otydligheten har då lett till att man kanske hellre gör ingenting alls, liksom, ja, för man vet inte precis vad man får göra.
Som det ofta är i svåra frågor, och om man inte har tydliga liksom, regler att hålla sig i, så är det ofta så att, men, att göra inget, det känns ju tryggt. Liksom, eller att avstå känns tryggt. Fast det är ju inte tryggt för de människor som inte får det organ de behöver, trots att det egentligen finns villiga donatorer. För det är ju den situationen vi har i Sverige idag. Det har gjorts enkätundersökningar där man har frågat människor om de kan tänka sig att donera sina organ efter döden. Och de har landat på i storleksordningen 9 av 10 ja. Att så vanligt är det att människor säger ja, men det låter som en bra idé. Det kan jag göra. Och ändå så ligger vi i den nedre hälften av Europas länder vad gäller hur många organdonationer vi lyckas åstadkomma. Det är liksom oacceptabelt, därför att det leder i praktiken till människors död.
Ja, och det finns väl en ljusning då i det här nya lagförslaget, men när man läser din bok så får man ju bilden av att fokus har väl legat kanske i den politiska och i den allmänna debatten lite fel. Alltså man har trott att det handlar om att just öka folks vilja att donera, faktiskt få in folk i donationsregistret, men det är inte alls där skon har klämt.
Nej, det skulle man kunna säga. Det var vad som klarnade för mig när jag arbetade med den här boken, att det är i sammanhanget en ganska liten fråga. Vi kan ju passa på att slå fast att det är alldeles utmärkt att skriva in sin vilja i donationsregistret. Det tycker jag alla bör göra. Det är lite grann som att tänka på sitt testamente eller liksom annan sån efter. Hur vill jag att det ska bli när jag dör? För det underlättar till exempel enormt för de anhöriga. Och i det här fallet, om man skulle kunna bli organdonator, så underlättar det också för vården. Självklart ska man skriva in i donationsregistret om man vill eller inte vill bli organdonator. Man kan nämligen registrera båda det. Och det är mycket enkelt gjort. Man googlar och letar sig och kommer till rätt sajt och använder sitt bank-ID. Bara punkt. Så det är bra, det ska man göra. Men det är, precis som du säger, inte en avgörande fråga. Utan det spelar dels för att man måste faktiskt inte vara i donationsregistret för att kunna bli organdonator. Vi har i Sverige sedan länge en lagstiftning som beskriver vad som kallas för förmodat samtycke. Det är ganska vanligt i Europa, det är många länder som har det. Som betyder att har man inte uttryckt i någon form ett nej, har man inte visat sig negativ, så förmodas man vara positiv. Därför så tittar man först i registret. Och om personen inte har noterat någonting alls där, så frågar man öppet de anhöriga vad de tror att deras anhöriga ville. Och om de säger att de tror att personen ville, eller de vet ingenting negativt i alla fall, så räcker det rent juridiskt. Så därför, som sagt, så det första är att man behöver inte vara, det behöver inte vara en person inskriven i donationsregistret för att den ska kunna bli donator. Men det andra, som är minst lika viktigt, är att det räcker ju inte heller med att man är i donationsregistret. För alla de här sakerna du och jag redan har pratat om, de behöver ju också hända. Det spelar väl ingen roll om så alla hade varit i donationsregistret, om ändå inte vården tar hand om de möjligheter som finns när de kommer.
Nej, precis. Och det där tyckte jag var intressant att läsa som ledarskribent. Att det har ju lagts politiska förslag på området som man väl, om man ska vara snäll, får säga har varit illa grundade. För det har liksom lagts förslag om att lösa ett problem som inte finns. Vi har redan det här antagandet om ett ja, och ändå har det kommit politiska förslag om att vi ska fixa det.
Precis. Ja, men verkligen. Och det tycker jag, det är faktiskt bara oursäktligt. Man vill ju gärna tro att politiska förslag som läggs, de grundar sig kanske i och för sig i många gånger i olika politiska, så att säga, åsikter och inriktningar. Men de grundar sig ju i fakta i alla fall, vill man tro, så ofta som möjligt. Men i det här fallet så har de ofta inte gjort det. Utan de som har skrivit förslagen har i praktiken varit helt ut och cyklat och sagt att vi borde göra si, vi borde göra så, helt ogrundat i hur det redan ligger till. Eller som har refererat i andra länder på ett helt felaktigt vis. Till exempel sagt, ja men Spanien, de har ett sånt här registersystem. De har ett register där alla är med. Det är därför det funkar så bra. Nej. Det har de helt enkelt inte. Jag frågade. Och den här organdonationschefen bara viftar med händerna. Puff, liksom. Registret. Att det är nästan inga som skriver in sig där. De har typ lägre inskrivningssiffror än i Sverige. Så precis som här så är registret liksom bara en möjlig informationskanal. De har inte ett annat system. De jobbar precis som vi vad gäller just samtycke och vad gäller förankring med familjen och så. Det är bara det att själva vårdandet är mer systematiserat. Och det borde ju inte ha varit så att den här frågan om hur registret ska se ut har fått stjäla uppmärksamheten så länge, när det är de här nu kommande lagförslagen som faktiskt egentligen har behövts. Men det är en ljuspunkt att det är på gång, och det är en ljuspunkt att det är på väg att rullas ut. Börjar nu användas en ny donationsmetod i Sverige, så vi behöver inte bli tekniska med det, men det kommer att göra det möjligt för än fler människor att bli organdonatorer, vilket är väldigt positivt.
Men tror du att just det, du sa just nu att ja, vi behöver inte bli tekniska här, men tror du att just det faktum att det är ett komplicerat ämne, att det kan ha bidragit till att politiker går ut och liksom bara drar till med någonting? För att de har en känsla av att området är viktigt, de vill visa handlingskraft, men de vet kanske inte riktigt hur.
Nej, men kanske lite. Eller i alla fall att man liksom, det kanske inte är så att man aktivt har undvikit kunskap, men man har liksom blicken fastnat på något som man har tänkt att det där ser ju verkligen ut som att det är skälet. Kan vi inte fixa det? Fast om de hade frågat någon som kunde frågan så hade de snabbt fått samma svar som jag fick alla de gånger jag ställde frågan, nämligen nej, alltså det är inte det där vi behöver fixa i första hand. Och då hade de i förslag kunnat gå vidare med något annat politiskt förslag, kan man tänka sig.
Ja, och det där tycker jag är viktigt att föra fram. För vi pratade om just den här frågan innan vi började podda, och att vi inte skulle fastna i liksom pajkastning och bara slängigt säga att haha, titta vad dumma de där politikerna är. Men jag tycker att det är intressant, och jag tycker att det är intressant att fråga dig som vetenskapsjournalist också. För att jag upplever också att, ja visst, man vill ju anta att de skillnader som finns, de debatter som förs på det politiska området, de kan grena ut på grund av åsiktsskillnader, men de grundar väl sig åtminstone i samma fakta. Men så är det tyvärr inte alltid, utan jag upplever att det finns ganska många områden där man liksom, man går på lågt hängande frukt och säger någonting som man tycker låter bra, när man hade kunnat ställa en ganska enkel fråga och med grund i det bedriva en betydligt mer konstruktiv politik.
Precis. Ja, men så är det nog ofta. Och det är ju sorgligt, naturligtvis. Sen i just det här fallet så någonting som kan nämnas är att det har också förekommit flera gånger politiska förslag som handlar om att det ska bli enklare att anmäla sig till donationsregistret. Framförallt att det ska bli enklare att komma ihåg att göra det. Att det skulle kunna systematiseras det också. Nämligen att man till exempel i samband med deklarationen eller att man ska få körkort eller sådär. Att man då skulle liksom påminnas om att man bör ta ställning. Och det tycker jag låter väldigt positivt, för att det är naturligtvis jättebra att människor tar ställning. Därför att det absolut enklaste, om man nu väl identifierar att någon skulle kunna bli organdonator, om man ser det i vården, och så kan man gå in och titta i donationsregistret och se att kolla, den har talat om hur den vill ha det. Det är naturligtvis jättefördelaktigt. Det är ju ingen tvekan om det.
Nej, precis. Det låter som något som verkligen kan underlätta och som vore ganska billigt och enkelt att genomföra nu när alla har sådana här e-brevlådor och bara kan få det med.
Vi kan ju börja med att alla som lyssnar på den här podden går in och anmäler sig i sin vilja, om de inte redan har gjort det.
Ja, det får ni jättegärna göra. Det är, precis som Lisa säger, jätteenkelt. Man bara loggar in med sitt bank-ID och klickar i vad man vill och så är det klart. Och så kan man känna sig lite extra nöjd. Ja, men då börjar vi närma oss halvtimmesträcket här. Finns det något särskilt i sakfrågan som du vill tillägga för våra lyssnare innan vi börjar runda av?
Det skulle väl vara då att jag tror att det är viktigt att vi orkar och vågar tänka på döden. I det här fallet är det faktiskt livsviktigt, för att om vi som privatpersoner orkar hålla i den frågan några ögonblick och anmäler vår vilja i donationsregistret, och om vårdpersonalen orkar hålla i den frågan några ögonblick och tänker på hur de ska agera och reagera om de ställs inför en situation där någon kan bli organdonator, då kommer det faktiskt att rädda liv. Men det är också den bonuseffekten att när vi tänker på sånt så tänker vi kanske mer på hur vi vill leva våra liv under den tid vi har kvar. Och det är någonting som man ställs inför när man, som i min familjesituation, när vi behövde då vänta på en organtransplantation, en levertransplantation för min man, vilket han fick för ett år sedan. Och han är mycket friskare idag och det är fantastiskt. Och det får en lite att se på livet med en ny blick och fundera över om man sysslar med det som är viktigt. Det tror jag också en effekt det kan ha.
Ja, jo precis. Steve Jobs sa väl det, forne Apple-vdn, i sitt tal till avgångselever på Stanford, att döden är livets bästa uppfinning. Just det, för att den påminner oss om att ja, men vi kan inte bara söla bort våra dagar. Vi har en begränsad tid och vi bör utnyttja den på bästa möjliga sätt. Och jag tyckte, som jag sa, jag tyckte att det här, just att lyfta organdonationen som någonting positivt, någonting varmt och djupt mänskligt, tror jag är väldigt viktigt. För att jag personligen, när jag redan som liten, så var jag liksom paniskt rädd för döden, men jag lyckades inte tro på Gud hur jag än försökte, även om det lät bekvämt. Så den enda tröst jag såg liksom, det var att ja, men om man dör, då kan man ju åtminstone komma till nytta för någon annan. Och jag tror att det är fler som kan se det så, även om det kan låta lite krast.
Jag tror absolut det, och jag tycker inte heller att det är så väldigt krast, utan att det är djupt mänskligt och oerhört generöst att tänka så. Och i den respons som jag har fått på boken, det har varit jättemånga fina kommentarer från människor jag känner och människor jag inte känner som har läst den. Men en av de kanske allra mest hjärtevärmande, det var en kvinna som jag inte känner, som hörde av sig för att tala om att hennes mamma gick bort i våras. Och hon saknade henne oerhört. Men mamman hade blivit organdonator och den här kvinnan var så stolt över sin mamma. Och hon skrev att hon hade blivit tröstad av att läsa min bok och få en ännu starkare upplevelse av vad det kunde betyda för andra människor att mamman hade gjort det här valet.
Avslutningsvis då, en sista fråga. Vem vill du ska läsa den här boken?
Alla! Tack! Nej, men det hade varit härligt. Alla. Men det är naturligtvis också, om den kanske gör störst skillnad om den läses av många som arbetar med intensivvård och många som arbetar med vård överhuvudtaget. Men jag vill ju att så många som möjligt ska läsa den. Jag hoppas att de gör också.
Förstås. Ja, men tack så mycket för det. Med de orden så får jag säga tack till dig, Lisa Kirsebom, för att du ville medverka i dagens avsnitt av Ledarredaktionen.
Tusen tack för att jag fick vara med.
Tack också till alla lyssnare. Har ni andra förslag på livgivande eller dödsviktiga ämnen eller bara något givande att säga oss om poddens innehåll, så nås vi lämpligast på ledarsidan @svd.se. Producent, det är som vanligt jag, Jesper Sandström, och vi hörs förhoppningsvis snart igen om inte elen har hunnit bli så dyr så att ingen längre har råd att lyssna på poddar. Tack för idag och hej då!